Man pratar ofta om UFO-upplevelser, syner och iakttagelser som skett för länge sedan. Men faktan är att det händer hela tiden. Den 11 maj i år registrerades rapporten på mufon.com, alltså för några dagar sedan. Det handlar om en man ifrån Kanada som rapporterat om att ha blivit ett vittne till ett glödande eller lysande objekt som förföljt hans fordon. Det hela inträffade den 19 april 2017, då mannen skulle åka hem runt 10-tiden på kvällen efter ett sjukhusbesök. Själva färden skulle ta runt 15 minuter, men han beskriver det som mycket längre och han berättar att han först och främst kontrollerade om det möjligen kunde vara en motorcykel eller en bil som befann sig bakom honom. Men när ljuset syntes högt upp och flög ovanför marken nära bilen så förstod han att så var inte fallet. Och med det så vill jag hälsa er alla välkomna till UFO-podden med mig Sebastian Krantz.
Play.
Att solen är viktig för att vi människor ska kunna leva, det vet vi. Men vad skulle då egentligen hända med jorden om solen en dag försvann? På veckorevyn.se så har de listat 7 saker som skulle hända om solen slutade lysa. Efter 8 minuter så får ingen av planeterna någon gravitationskraft ifrån solen längre. Och skulle därför inte stanna i sin bana utan fortsätta att åka i raka linjer ut i rymden. Efter 10 minuter, då det tar ett tag för ljuset att färdas, så skulle det dröja 9 minuter innan det blev helt becksvart på jorden. Eftersom att solen lyser upp månen skulle vi inte heller se den. Det enda som skulle lysa är stjärnorna, eftersom de är sin egna ljuskälla. Efter bara några dagar så skulle jordens temperatur sjunka betydligt. Det enda sättet för oss att överleva vid det här laget skulle vara om vi flyttade in i ubåtar i havets mörkaste och varmaste vatten. Efter 2 månader utan solen så skulle jordens temperatur vara nere på 123 minusgrader Celsius. Nu skulle alla haven frysa på ytan och endast djur som lever på botten av haven skulle ha en chans att överleva. Växter skulle sluta producera syre inom några veckor efter att solen försvann. Men stora träd skulle faktiskt överleva i flera årtionden. Eftersom att den frusna havsytan isolerar vattenmassorna under, så skulle det dröja 1000 år innan haven fryser helt. När haven frusit helt är jordens temperatur nere på 240 minusgrader Celsius. Och det är nu jordens atmosfär kollapsar. Jorden har inte längre något yttre skydd och exponeras därför av den kosmiska strålningen ifrån rymden. Så solen, snälla, stanna kvar. Men låt oss prata om UFO:n, de oidentifierade flygande föremålen. Det kan vara allt ifrån meteorer, gamla satelliter, fågelsträck, ljus, väderballonger. Ja, nästan vad som helst kan röra sig ute i luften som vi så många gånger misstänker som någonting utomjordiskt. Frågan är ju när vi kan vara säkra på att vi överhuvudtaget ser rätt. När vi faktiskt inte alls kan förklara vad det är vi ser. När vetenskapen till och med sviker våra frågor, då kanske vi kan börja kalla det för ett UFO. Vissa skeptiska säger att ufologi är rymdålderns mytologi. Istället för änglar så pratar man om utomjordingar. Men kan det bara vara så att vi söker våra rötter ute i universum? En vän att sätta oss ner och prata med om hur Big Bang gick till eller hur vädret är på deras planet. Vill vi kunna slå en signal till våra utomjordiska vänner och bjuda över dem på middag nästa vecka? Ta rymdskeppet och kom över, vet jag. Nej, riktigt så kommer det nog aldrig bli. Trots att många UFO-forskare, sakvetare eller bara intresserade säger sig vara säkra på att det inte behöver vara farliga kontakter som skulle ske med de utomjordiska varelserna, så säger ju också många tvärtom. Vi kanske bara ska hålla oss på vår planet, jorden, ändå. Men om de existerar, varför kan vi inte alla se dem? På thegreaterpicture.com så läser jag: om utomjordingar existerar, varför kan inte jag se dem? Det finns olika orsaker till det här, men det viktigaste skälet är lagen om icke-inblandning, en universell regel som innebär att högre civilisationer som besöker en annan planet med en lägre utvecklad befolkning stör dem så lite som möjligt. Detta betyder inte att de inte besöker oss, för det gör de. Jorden är en extremt intressant planet, speciellt i de här tiderna. Och de har kontakt med personer här och där, antingen direkt eller telepatiskt. Men öppen kontakt med hela befolkningen händer inte ännu. Det är därför som den största delen av alla sanna UFO-observationer sker på stort avstånd. UFO:n i närheten brukar inte tillhöra utomjordiska besökare, utan är tillverkade på jorden eller av en dator. Fredliga rymdresenärer håller sig nästan alltid till lagen om icke-inblandning. Men det finns också mindre vänliga besökare som inte kan bry sig mindre om den lagen. Idag så kan de inte längre besöka jorden eftersom höga civilisationer ser till att sluttiden på jorden går som planerat. Men i det förflutna hade de fritt spelrum. Ändå föredrog de att inte bli sedda av massorna, för de önskade utföra sina mörka aktiviteter i hemlighet. För folket skulle antagligen inte uppskatta att få veta vem som var ansvariga för så många sjukdomar, mord, krig, fattigdom, förlorade barn, katastrofer och andra bedrövelser, skriver de. Ett tredje skäl till att vi inte ser våra besökare är att det är en barnlek för dem att göra sina rymdskepp osynliga eller att ta en annorlunda personlig form. Reptilerna gör detta genom att skifta mellan den mänskliga och deras egen DNA-uppsättning som de bär inom sig. De andligt högt utvecklade civilisationerna har så mycket kontroll över energin att de kan ändra sitt utseende med en enda tanke. Det har ofta bekräftats att många människor som lever bland oss inte är ifrån vår planet. Många utomjordiska besökare kommer också ifrån högre dimensioner än vår. De kan se oss och till exempel lätt promenera rakt igenom väggar, men vi kan inte se dem. Det finns också olika hybrider, och som sagts förut, från en viss andlig utveckling och framåt blir utseende en relativ term, men dessa är de huvudsakliga kategorierna vi känner till. De flesta typer är välvilliga, men ett antal av dem beter sig som negativt eller likgiltigt mot oss människor. Genom historien har de alla lämnat sina spår på jorden, vilket är orsaken till att det finns varierande sorters djur så som ser ut som dem. Det är en tradition hos många rymdfarande nationer i universum att befrukta primitiva planeter som de kallas. De besöker planeten, lägger ut lite flora och fauna som de tagit fram ifrån sina enorma rymdskepp, blandar in lite genetik med de närvarande livsformerna och sedan lämnar de planeten igen. Därefter låter man naturen ha sin gång och tusentals år senare så kommer de tillbaka och tar en titt för att se hur saker och ting har utvecklat sig. Ja, så skriver man alltså på thegreaterpicture.com. Och de mest negativa konsekvenserna som vår planet har upplevt verkar vara genom humanoida besökare ifrån Sirius B-stjärnsystemet. Det med långa skallar, reptiler från Dracos konstellation och Anunnaki, en humanoid eller reptilisk hybrid ifrån Orions konstellation. Detta är skälet till varför referenser till dessa stjärnor kan hittas på många pyramider och andra urgamla platser. Upp till en viss nivå arbetar dessa negativa raser tillsammans och de erövrade hundratals planeter och civilisationer. De bildade ett mäktigt imperium. De bekämpade krig under hundratusentals år med positiva raser som arbetade tillsammans som ett sorts FN i rymden, kallad Galaktiska federationen av ljus. När det mörka imperiet insåg att den teknologiska utvecklingen inom Galaktiska federationen gick mycket fortare än deras och striden inte kunde vinnas, så la de ner sina vapen och många negativa raser flyttade över till ljuset. Detta var också på grund av att närheten till uppstigningen tvingade dem att vidta åtgärder då varelser med en vibration som är för låg inte kan stiga upp. Endast ett fåtal upproriska fraktioner återstod, spridda över universum, inklusive vår planet. Vi ska fortsätta att prata mer om humanoiderna. Mänskligheten existerar i oräkneliga färger och storlekar. Plejadianerna, invånare i stjärnhopen Plejaderna, berättade för Billy Mayer att vårt universum innehåller över 8 miljarder planeter med mänskligt liv. Det finns fler än 40 000 underarter i över 200 olika färger. Mänskligt liv kan också hittas i andra universum. Och om man tänker på att enligt plejadisk uppskattning där finns runt 10 upphöjt till 49 universum, med andra ord 10 följt av en massa nollor, så förstår man att det är omöjligt att katalogisera alla dessa arter. Vår egen sort här på jorden, Homo sapiens, har inte genomgått en naturlig utveckling. Vi är resultatet av en genetisk intervention av utomjordiska besökare på primitiva invånare här på jorden för 200 000 år sedan, tror man. Eftersom vi har varit direkt föremål för genetisk manipulering av många utomjordiska besökare under historiens gång, så innehåller vi nu DNA ifrån mer än 20 utomjordiska arter. Inte bara ifrån utomjordiska humanoider, utan också ifrån så kallade de grå utomjordingarna. Reptiler, kattmänniskor och även andra arter. Om vi ville det så skulle vi också kunna reproducera oss med alla dessa arter. Enligt kontaktpersonen Alex Collier är vårt DNA därför ansett som kungligt. De enda arter vi har för lite gemensamt med är insektsoiderna. Bortsett ifrån ett unikt DNA har dock dessa genetiska störningar gjort oss mer dåligt än gott. Eftersom bland annat vår korta livstid, vår stora mottaglighet för sjukdomar, vår foglighet, vår långsamma andliga utveckling och vårt begränsade medvetande är konsekvenserna av detta. De fyra största mänskliga raser vi känner till här på jorden, de kaukiska, negroida, orientaliska och latinska, är alla konsekvenser av utomjordiska besökare som har lämnat sina spår på utsidan. Latinska människor är den äldsta rasen, och enligt Alex Collier är det faktiskt okänt vilka utomjordiska människor som är ansvariga för de orientaliska arterna. Just nu går vår jord igenom en process som kallas uppstigning. Detta betyder att hon är på väg till en högre dimension, precis som resten av universum. För att göra detta så tar hon emot hjälp ifrån många högt utvecklade utomjordiska civilisationer, som också hjälper jordens människor så mycket som möjligt med deras andliga utveckling. Målet är att höja deras vibration i sådan utsträckning att det kan gå till den femte dimensionen. De utomjordiska civilisationerna är förenade i en federation. Dessa människor är andligt sett enormt långt före oss, vilket betyder att de kan till exempel kommunicera telepatiskt och skapa saker helt enkelt genom tankens makt. De är också långt före oss tekniskt sett. De kan göra saker som våra forskare bokstavligt talat inte kan åstadkomma på 1 miljon år, såsom dematerialisering, resa interdimensionellt, vilket också gör resor genom rymd och tid lättare. De har antigravitationstekniker, levande robotar och levande ljusfarkoster, fullständig kontroll över energi, genom vilket till exempel mat eller el är skapat ifrån luften, etc. Den kommande uppstigningen hade en mindre trevlig aspekt för vissa människor, skrivs det. Särskilt ifrån 60-talet till 80-talet så kom många människor fram och påstod sig och blivit kidnappade av utomjordingar. Den kontrollerade median försökte för det mesta att förklara dessa historier som mentala påhitt eller avvikelser. Men det finns så många vittnesmål att vissa forskare gjorde seriösa undersökningar om det. Och det är det som vi kanske idag kallar för UFO-upplevelser eller bortföranden. Men det är också speciellt att många barn berättade för sina föräldrar om små varelser som kom in i deras sovrum på natten och tog dem till sitt rymdskepp för olika konstiga experiment. Det finns ju teorier om allt möjligt. Och den här långa teorin om jorden och rymdvarelser och om hur vi kanske till och med är kontrollerade och skapade av utomjordingar, det läste jag som sagt om på thegreaterpicture.com. Avslutningsvis så ska vi berätta om lyssnarupplevelser som kommit in till oss. En lyssnare skriver: jag börjar väl med att jag som många andra alltid varit väldigt intresserad av rymden och därtill UFO:n, aliens och övernaturliga fenomen och allt annat som är mystiskt. Redan som barn, jag spanade på stjärnhimlen med stor beundran då och gör det så ofta jag kan än idag. Jag finner ett lugn blandat med en spänning av det. Redan som liten så blev jag berättad till mig av min mor att hon minsann sett ett tefat en gång i tiden med långa gubbar i. Även att hennes far, alltså min morfar, sett något störta ner i sjön en gång i tiden. Hennes trovärdighet var något bristande då både hon och min far varit alkoholister under hela min uppväxt. Men hennes upplevelser har hon aldrig ändrat på eller förnekat. Under ett tillfälle så ville jag så gärna övertyga min pojkvän om att jag minsann sett UFO:n och att det inte var inbillning eller misstag. En natt så tog vi en rökpaus och blickade upp på himlen. Det var 2005 eller 2006 ute hos mina föräldrar som bor nära havet och skogen. Då fick vi tillsammans se ett snabbt flygande stjärnliknande föremål som under några sekunder swishade fram och tillbaka högt på himlen för att sedan försvinna. Efter detta så trodde han mig såklart. Jag har beskådat liknande händelser många gånger förut, men vid många tillfällen har jag sett två ljuspunkter som färdas långt ifrån varandra men synkat i en rak bana för att sedan blekna och försvinna. Vid många tillfällen menar jag mer än 4 gånger. En annan upplevelse inträffade en sen sommar 2008, tror jag det var. Det som inte går ihop är att jag inte såg något annat i syne än detta, även om jag babblade en hel del strunt under tiden. Jag kände mig som utdragen, som att jag måste gå nu med en gång, som att någon ville visa mig något. Jag gick längs vägen tills jag kom nära vattnet. Där ute såg jag något som lyste upp. Det fortsatte och följde ljuset som var en bra bit ut tills jag kom till en brygga. Väl ute på bryggan satte jag mig ner. Ljusklotet var stort som en människa och kom sakta svävande precis ovanför vattenytan mot mig men höll en distans på kanske 5 meter. Det lös ett blått sken över ytan och en liten ljusboll bredvid den större pulserade likt hjärtslag. Jag var livrädd, men jag kunde inte gå därifrån. I vattnet kunde jag höra bryggans kedjor rassla och jag skymtade som orange ljus som rörde sig. Jag vågade inte gå ut till kanten utan höll mig i mitten av bryggan. Jag hörde som om en röst i mitt huvud som ville att jag skulle komma ut i vattnet. Det lockade på mig. Men jag frågade varför. De förklarade för mig ungefär som så här att jorden är under kris. Miljön och naturen, och att vi människor måste ändra på oss innan det är för sent. Jag fick en stark känsla av kyla, mekaniskt, att det inte var ett väsen eller något levande, utan som om det var maskiner i närheten. Jag begav mig väldigt rädd och förvirrad därifrån eftersom de inte slutade locka ut mig i vattnet. Jag var nära på att ge mig, men det vet jag hade och tanken på att jag kanske såg i syne så kändes det mer än rätt att dra mig därifrån. Jag har försökt att intala mig att allt har varit inbillning, men dessa händelser pågick i mer än en halvtimme, så vad ska man tro? Minnet är kvar och bleknar aldrig. Det senaste jag varit med om var att jag vaknade förra helgen, mitt i natten, klockan var runt 3. Jag kikade ut genom fönstret och fick se något som jag också sett många gånger förut. Precis i samma sekund, och precis när mina ögon får fäste på natthimlen, så lyser ett starkt ljus upp för att sedan bli svagt och sakta försvinna. Så här i efterhand så tror jag på att vi inte har förklaring på en hel del. Men människor måste sluta förlöjliga det vi ser idag. Det känns som att det börjar bli dags nu när fler lyfter fram och lägger en mer seriös ton på ämnet att kanske börja tro på saker och ting. Vi vet ju inte exakt vad vi själva är kapabla till heller. Vad vet vi egentligen om oss? Allt ifrån astronoma resor till att känna av energier. Spännande är det okända i alla fall. Och vi kommer kanske alltid ha fler frågor än svar. These are extraordinary times. And we face an extraordinary challenge.
Radio Play.